ska fortsätta att gå till Jesajas fjärde kapitel. Också i det fjärde kapitlet talas tydligt om den kommande Messias och hans härlighetsrike. Där klargörs det också att detta rike börjar med att det är bara en rest av israeliterna i yttre mening som tror och tar emot. Det messianska riket eller den kristna församlingen börjar alltså med en liten räddad skara ur det jordiska Israel eller Juda, och från denna skara växer kyrkan fram. Hedningarna ympas in i detta olivträd, kan Paulus säga. De förs in i Sion genom evangelium. Ni ser på fjärde kapitlet från den andra versen. Också där är det översatt konstigt i 1917. Det står: på den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad och härlighet. Men ordagrant så står det: på den dagen så skall Herrens telning bli till, om man så vill, prydnad och ära. Om man översätter Herrens telning så förstår alla att det är en beteckning på Messias. Men om man översätter det som Herren låter växa, då kan det ju vara allt det som Gud i sin godhet låter växa fram. Det är ju inte bara syfta på Messias. Men när det står i texten Herrens telning, då är det den speciella beteckningen för telningen av Isais rot, nämligen Messias, Herren Messias, Herren Kristus. Och det är alltså han som är den kristna församlingens, eller det sanna Israels, prydnad och ära. De har inte sin prydnad och sin ära hos sig själva, utan hos honom. Och sen står det: vad som landet alstrar, eller ordagrant landets frukt. Ja, landet, det står alltså för den kristna församlingen. Och dess frukt, det är alltså det, de skatter som den kristna församlingen har, de ska bli till berömmelse och ära för den räddade skaran i Israel. De dyra skatterna är ju främst nådens medel, och genom att de har makt att föda på nytt, så ger dessa skatter ära och berömmelse. De blir till berömmelse och ära. De räcker den syndaförlåtelse, den berömmelse som vi har i Kristus åt fattiga syndare. Och det är en liten skara, en rest, en räddad skara ur Israel. Och det ska ske att den som lämnas övrig i Sion och den som blir kvar i Jerusalem, han ska då kallas helig. Det vill säga, den lilla rest av det gamla riket, av de gamla medborgarna i det gammaltestamentliga förbundet, som lik Simon känner igen Messias och säger att nu har jag sett din frälsning. Som inte säger, som vi hörde igår: nej, nu har jag inte sett din frälsning, jag vill se någonting bättre, någonting riktigare och finare. Utan som har sett både konungen och friden och riket och alltihop, när man har sett ett fattigt, ynkligt barn. Det är de som kallas heliga. Heliga därför att Herrens helighet är deras berömmelse och egendom. Var och en som är upptecknad till liv i Jerusalem. Nu kan man tro att man har hamnat i uppenbarelseboken, men ni ser att det är som vi läste igår kväll. Om de som är upptecknade till liv i Jerusalem, de som har faderns och lammets namn på sina pannor, de som är beseglade, det är alltså de som tror, Guds sanna barn. Och när det i fjärde versen står: när en gång Herren har avtvått Sions döttrars orenlighet och bortsköljt ur Jerusalem dess blodskulder genom rättens och reningens ande, då betyder det inte att denna försoning som ska äga rum, den gäller bara vissa människor, nämligen de orena Sions döttrar. Utan här används principen som man kallar på latin pars pro toto. Det vill säga, för att tala om vad som gäller om en helhet, så exemplifierar man det genom att nämna en konkret del. För att tala om att alla människor har syndernas förlåtelse i Kristus, så kan man kanske börja tala om att Arvid Åkerström har syndernas förlåtelse. Och tala om hur ond och syndig han är. Men att ändå har all hans ondska och synd blivit bortsköljd. Så tar man denna del som exempel för vad som gäller för helheten. Och eftersom profeten just i det föregående har talat om Sions döttrars fåfänga, där de trippar och pinglar och blinkar med ögonen för att bara tillfredsställa sina kötsliga lustar och inte frågar efter Herrens ord det minsta, så nämns det att också deras ondska och orenhet är bortsköljd. Därmed menas inte att det är bara de som har blivit försonade i Kristi blod, utan alla människor och även dem. Och som skildrar hur Herren ska över hela Sionsbergs område och över dess högtidsskaror. Alltså de som är medborgare i detta rike genom tron är högtidsskaror. Skapa en månsky och en rök om dagen och skenet av en lågande eld om natten. Som det var i gamla förbundet, så ska det andligt bildligt talat vara i nya förbundet över dess kyrka. Också vi har en månsky. Också vi har en eldstod. Det finns vissa människor som väntar på den där eldstoden och den där månskyn och säger, nah, vi ska inte allt lyda Guds ord idag, men när månskyn lyfter sig, då ska vi det. Precis som om de kristna var utan Herrens månsky och eldskenet redan nu. Nej, vi har det redan, men vi ser det inte med ögonen. Vi är i Sion och vi har just det beskydd som nämns i Jesaja 4, vers 5 och vers 6. Och ett skydd ska vara där till skugga under dagens hetta och till en tillflykt och ett värn mot störtskurar och regn. Och bläddrar jag vidare till 6:e kapitlet, så får profeten i en syn där se att det har offrats. Det är bara glöden kvar på altaret, offret har redan ägt rum. Och så vet vi då att det finns ett sonande för synderna. Att Gud själv har skaffat fram denna försoning, har låtit ett offer äga rum på det himmelska altaret. Och vi har så kort om tid så att vi hinner inte närmare gå in på vad som där står i slutet av profetens syn. Men i slutet på detta 6:e kapitlet klargörs det att största delen av folket kan icke räddas, har så länge stått emot Guds ord och Guds nåd att det finns ingen hjälp. Utan ju mera nåd och evangelium som förkunnas för det, desto mera förtappade, förhärdade blir de. Och här i Jesaja 6, vers 11, vers 9 och 10 har vi det klassiska stället för läran om förstockelsen. Att man kan bli förstockad och förhärdad av Guds ord. Och då finns det ingen återvändo. Förstockelsen hävs inte. När man går och tror att det yttre folket i Israel i sin helhet plötsligt ska bli troende igen, så har man inte fattat någonting. Nej, bara en rest, och Gud alena vet vilka. Några få här och några där ska tro. Där de får höra evangelium. Men de flesta, de har tillslutit sitt hjärta. Och det är därför som det står så här: hör allt jämt men förstå inte, se allt jämt men förnimmen inte. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de icke kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helade. Och då säger människor, det är för konstigt, det måste vara felöversatt. Att få den uppmaningen av Herren att gå ut och förstocka folket, att förblinda dem, att göra dem döva, att göra så att de inte kan förstå, så att de inte kan omvända sig. Det måste översättas på något annat sätt, har man tänkt. Men det värsta är att Jesus citerar det här ordet ett par gånger inför judarna när han säger att riket ska tas ifrån dem och ges åt ett folk som bär dess frukt. Och att Gud ska uppväcka av dessa stenar barn och Abraham, medan ni är djävulens barn, som är Abrahams barn efter köttet. Och när Paulus kommer till judarna i Rom och de inte vill höra, så citerar han också det här och säger: rätt profeterade Jesaja om er. Så slutar ju den mäktiga boken Apostlagärningarna. Det var några som lät att övertyga sig. En rest av judarna kom till tro, men de flesta stod emot honom. Och då säger Paulus: rätt talade den helige ande genom profeten Jesaja till edra fäder när han sa: gå stad och säg till detta folk, med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå, med seende ögon ska ni se och dock alls inte förnimma. Till detta folks hjärta har blivit förstockat, med öronen höra det illa och sina ögon har de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av mig. Det må ni därför veta, att till hedningarna har denna Guds frälsning blivit sänd. Det skola också akta där på. Alltså, det är genom Guds ord som människorna förstockas. När Jesaja går ut och förkunnar, så förstockas deras hjärtan. De som har hört och hört men inte har brytt sig om det. De som har sagt: det här räcker inte, jag måste ha något annat eller något mer. Då blir de förblindade och ännu mer förhärdade av det som har makt att ge liv. Guds ord vänder aldrig tillbaka fåfäng. Och så måste då städerna läggas öde och i ruiner. Folket och dess nation ska förödas. Det ska bara bli en liten del kvar, och den ska kallas en helig säd. Det lilla som blir kvar, det troende, det är den heliga säden som bär frukt genom att dessa går ut i världen, med början på Oljeberget som vi sa, ut i världen och predikar evangelium, och så växer det. Och många hedna folk kommer tågande till Sionsberg och säger: kom, låt oss gå till Sionsberg, för att vi där må bli undervisade. Låt oss vandra i Jakobs ljus. Och så i sjunde kapitlet så talas ju om att jungfrun ska föda. Det är tecknet. Hans namn ska vara Immanuel. Det klargörs att när han kommer och hans rike innebär att han regerar från hav till hav och från floden till jordens ända, så ska det likväl i yttre mening vara torftigt. Fienderna ska rasa. Det är inte alls i yttre mening som spjuten har blivit omsmidda till plogbillar, utan det står att folken ska rasa och vilja krossa och fördärva. Och det står att den föda som den här gossen ska få, det ska vara gräddmjölk och vildhonung. Och då har man undrat, vad betyder det? Jo, det betyder det att landet ska vara så förrött så det finns ingen mark, ingen åker kvar där man kan odla brödsäd. Utan det är förtrampat och det växer törne och tistel. Det är ockuperat av främmande världsmakter. Det enda man kan ha, det är någon kviga. Och det är det, den vildhonung som man får av de bisvärmar som där finns. Men det ska vara tillräckligt så att man kan leva. Så när Messias är där, som har all makt över himlen och jorden, när Immanuel är hos oss, när gudamänniskan, det är vad Immanuel betyder, gudamänniskan, Gud hos oss, med oss, har blivit kött och blod, då är det ingen yttre frid. Det finns inte ens bröd, det finns inte kött, utan det är svåra tider. Här nämns med bilder gräddmjölk och honung för att klargöra att det är yttre ockupation och svårighet, och likväl är riket där. Och så skildras detta ytterligare i nionde kapitlet. I det åttonde kapitlet och i det slut har det skildrats hur folket inte vill lyssna. Och profeten säger I den 20:e versen i 8:e kapitlet, och det ska jag citera eftersom det är 1917 och helt felöversatt. Han förmanar dem att gå till läran. Till läran, till vittnesbördet. Det är satt som ett utrop. Profeten ropar till dem som frågar andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar. Till dem går man för att få besked och vägledning. Han säger, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga det döda för de levande? Alltså inte bara i vår tid när man går till de döda, när man ägnar sig åt okulta ting, åt spiritism och allt möjligt. Utan redan på Jesajas tid så satte man sånt där svärmeri framför Guds ord. Och då ropar profeten i den 20:e versen, till läran, till vittnesbördet. Och så säger man, säger han, om man inte säger så som detta ord, då finns ingen morgonrådnad för dem. Alltså morgonrådnaden, ljuset i mörkret, vägledningen, den finns i ordet, i Herrens vittnesbörd. Och vänder man sig inte dit utan istället går till spåmän och spiritister och andra, då finns ingen morgonrådnad, då förblir man i mörkret. Och så skildras i de följande verserna hur mörkret kommer. Och så förutsäges där den plåga som genom världsmakterna kommer över Israels folk. Man blir nedtryckt och drabbas av nöd och mörker, natt och ångest. Tjockt mörker är det fördrivnas liv, står det. Och sen kommer det, dock, natt ska icke förbliva där nu ångest råder. Nu, när Jesaja säger detta, så är det ångest i Galileen. I landet kring Genesarets sjö ligger det mängder av lik vid vägarna. Tiglat-Pileser har trängt in med sina mäktiga soldater i landet, härjat med svärdet, dödat vildsint och tagit många fångar för att sprida ut dem på olika håll i sitt väldiga världsrike. Ångest råder där. Många går omkring sörjande av dem som ännu har skonats. Det är nöd och mörker. Men just i detta land, det vet profeten, just där i Galileen ska det lysa. Just där ska Immanuel, fridsfursten, den väldige guden, gå fram. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land, det landet där vid Genesaret, vara ringa aktat, men i framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, Galileens område, hedningarnas område, ordagrant Galileens område. Och sen så står det i den andra versen, och det måste vi slå upp för att där är det återigen, för att vi behöver en ny översättning. Jag tror att det står rätt i en del gamla översättningar. Om folket här, det är folk som vandrar i mörkret. Om ni slår upp kapitel 9. Det är folk som vandrar i mörkret, ser ett stort ljus. De som bor i dunklets land, över dem skiner ett ljus fram. Och sedan i nästa vers, det är den som i hebreiska texten är nummer 2 och i våra biblar är nummer 3. Där står det så här i 1917, du ska göra folket talrik, du ska göra dess glädje stor. Men ordagrant så står det faktiskt inte så. Det står alldeles riktigt först att du ska göra folket talrikt. Men det står du ska göra det folk som inte har fått mycket glädje stort. Raka motsatsen. Hur kan man stryka ett icke? Du ska göra det folk stort, det folk som icke har fått stor glädje. Ja, det förstår vi ju klart av sammanhanget, att det folk som alltså var så förött till följd av den falska läran och avfallet, så hade Gud låtit pesten och invasionen och allt elände komma. Och de sanna israeliterna som det här är talat om, de hade icke stor glädje, utan det var stor nöd och ångest. Det folk som bara levde i mörker och inte kunde se något hopp, det skulle bli stort och talrikt. Och denna viktiga sanning har man trollat bort på ett märkligt vis. Du ska göra det folk vars glädje du inte har gjort stor, det ska du göra talrikt. Och sen kommer det, de ska få glädja sig. Alltså de som inte hade stor glädje, inte mycket att glädja sig åt, de ska få glädja sig. Så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Till du ska bryta sönder deras bördorsok och så vidare. Och så skildras då detta barn som ska åstadkomma denna glädje. Som ska födas, en son blir oss given. På hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn, när det står i Bibeln hans namn, så kunde det lika gärna stått hans verkliga väsen och natur är följande. Namnet betecknar personens väsen och natur. Hurdant är detta barn? Jo, hans namn ska vara, och det första som står, det är under. Det står underbar i råd i kyrkobibeln, men då får man verkligen snitsa till det för att få det till det. För att det står under, pele. Det hänger ju samman med den här Herrens ängel som visade sig för Manoa. Varför frågar efter mitt namn? Det är allt för underbart. Hans namn är under. Hans väsen är ett under. Gunnar Byströms väsen är ett under av konstruktion på alla sätt. Men det här barnet är ett under därför att det är Gud och människa i en personlig förening. Det vill säga under i den meningen att det finns ingen parallell, ingen analogi, ingen annan som han. Under, det är alltså inte det här att man kan förklara genom att hänvisa till något liknande, utan det är det som icke kan förklaras på mänskligt vis. Vi har ingen annan sådan, det är den ende, han är under. Han är en rådgivare. Det står ju emot detta att inte gå till spåmännen och spiritisterna, utan man ska gå till honom. Där får du det rätta rådet i allt. Det talas ju om hans ord, vad han lär så som råd i Bibeln. Om hans apostlar som ska förkunna det. Allt Guds råd ska vi förkunna. Därför att vi har en rådgivare som ger besked i alla frågor. Vi behöver råd, vi behöver veta. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Men vi har en rådgivare. Han är under, han är rådgivare, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Och hans herradöme är stort. Hans friden är utan ände över Davids tron, över hans rike. Och så kan man ställa sig upp och fråga, ja men när kommer nu det här riket? Det är här och det har kommit, men det föraktas och förföljes. Folken gör upp planer och rustar sig för att störta och fördärva det, men det ska icke ske. Helvetets portar ska inte bli det övermäktigt. Och i 11 kapitlet talas det mera om denna telning och hans rike. Skottet som ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Den avhuggna stammen, det är alltså detta juda som inte längre har spiran. Kungaträdet, det davidiska kungaträdet, det är nedhugget. Men ätten finns kvar, så att Jesus Kristus är en verklig Davidid också efter köttet. Men det är bara en stubbe, det är inget regerande träd, inget som står där i mitten och syns. Utan det finns ingen jordisk Davidid. Men av den davidiska ätten växer det upp en telning ur stubben, och han är Gud. Han är den som har ett rike över hela världen, och där råder rättfärdighet och rättvisa. Och han regerar genom sitt ord, sin muns stav, sina läppars anda. Ibland står det hans muns svärd, här står det hans muns stav, för det är ordet som regerar. Staven är den där staven som Juda förlorade. Och nu är den i Herrens mun, det är hans ord. Och när detta sker, när han är här, vad händer då? Ja, vargar bor tillsammans med lamm och pantrar ligger tillsammans med killingar. Och kalvar och unga lejon och gödboskap skulle sämjas tillhopa. En liten gosse ska valla dem. Kor och björnar ska gå ut och beta, deras ungar ska ligga tillhopa. Lejon ska äta halm, liksom oxar. Spenabarn ska leka in vid en huggorms hål. Ett avant barn sträcker ut sin hand efter basiliskens öga. När ska det här äga rum? Ja, men det står ju det. Då! När Messias är här. När telningen har kommit. När du ur stubben har kommit en telning som är Gud, som är Immanuel. När jungfrun har fött. Då bor vargar och lamm tillsammans. Så är det Guds församling. Det är vargar och lamm. Sia Åkerström, han är en varg, och Gunnar Byström ett lamm. Och de bor tillsammans. Ingen som ser på de bibliska tydliga utsagorna om hans rike. Där är ingen bild. Här är det. Och vad består det av? Kan sedan när man kommer till bilden missta sig. Och tänka, ja men det ska ske någon gång i framtiden att vargar och lamm är ute och promenerar på Skellefteås gator. Ja, visst gör de det. Ingenstädes på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt där. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom havsdjupet är fyllt av vatten. Ja, men visst gör Sia Åkerström mycket ont. Och Gunnar Byström, de är inte syndfria. Men ändå så står det att man på mitt heliga berg, och minns ni nu vad mitt heliga berg är för någonting? Och minns ni nu vad huset är som är grundat på hans heliga berg? Överallt i världen, där man tror Herren Jesus och hans ord, där gör man inte vad ont och fördärvligt är. Nej. Fast en syndare, kan det sägas till syndaren, du har icke gjort någonting som är ont och fördärvligt, gå in i min herres glädje. Detta därför att den helighet och renhet och oskuld som är herdens, telningens, lammets, konungens, den gäller om allt hans folk. Alla de som är lemmar i hans kropp, alla de grenar som är inympade i den sanna vinstocken, alla de stenar som är inbyggda i det sanna templet, där finns inget ont och inget fördärvligt. För Jesu Kristi skull är de heliga, är de rena. Jag har så mycket mer att säga här, men jag sa att jag skulle säga något om profeten Zakaria också. Jag ska försöka göra det allra sist. Jag kanske skulle säga att redan namnet Jesaja betyder ju Herren ger frälsningen. Herren är den som frälsar. Och Zakaria, det betyder Herren är den som kommer ihåg. Herren kommer ihåg. Har i åminnelse. Och nu ska vi se vad den profet har att säga i slutet av sin bok. Det är så mycket, jag får bara välja ut några saker. Jag tror vi ska börja med Zakaria 9. Här talas om framtiden sett ur profeten Zakarias tid på 520 ungefär före Kristus, efter den babyloniska fångenskapen, när folket har fått börja komma tillbaka och bygga upp ett andra tempel i Jerusalem. Zakaria, han framställer två perioder. dels när folket kommer tillbaka från den babyloniska fångenskapet och templet och staden byggs upp igen. Hur Herren tänder en eld för hela världen från en flämtande gnista. Hur några en rest blir frälsta för löftets skull. Men hur detta inte är den fullbordan som ska ske när telningen kommer. Utan det kommer en andra period som kallas den yttersta tiden. Då är Kristus närvarande och regerar. Och hur ska det gå till? Hur ska hans regerande gå till? Och vem är han? Det skildras främst från och med kapitel 9. Det andra templet som hade byggts upp var färdigt 516. Det var bara något preliminärt och ett vittnesbörd om det kommande fulla Kristi konungarike. Om vi ser på den 7:e och 8:e versen så står det där. Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelserna undan deras tänder. Två exempel på ohörsamheten mot den levitiska lagen. Då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud. När jag alltså tagit bort synderna som exemplifieras här av två konkreta mot den i gamla förbundet givna levitiska ceremoniallagen. Då skall också av dem bli en kvarleva åt vår Gud. En kvarleva, en rest. Det ska bliva som stamförstar i Juda och Ekrons folk ska bli så som jebuséerna. De ska bliva till förstar, till lärare och ledare och inte bara de också filister. De som ju inte fick komma in i det gammaltestamentliga riket. Sådana där som Goliat och hans anhängare. Hedningar. Jag ska slå upp mitt läger till ett värn för mitt hus. Ja, mitt hus, det är, säger Luther, det är kristenheten. Och där ska det också finnas filister. Det är alltså inte templet i Jerusalem, det var nära att läggas i ruiner igen. Och när filisterna blir kristna, ni vet, filisterna bodde ju där dit aposteln Filippus kom och där han mötte den här finansministern från Etiopien. Då var det i filisternas land. Då var templet nära att läggas i ruiner. Men ändå fanns Herrens hus. Och det skulle fast grundas när lufterna gick i fullbordan. Kristus stod och återuppstod igen. På tredje dagen. Fröjda dig, 9:e versen, storligen, du dotter Sion. Se den konung. Hör jubelrop, du dotter Jerusalem, se den konung kommer till dig. Och så står det om honom, han är rättfärdig. Segerrik, det är det ord som betyder frälsning. Och i den form det står här så betyder det han är frälsande. Han kommer för att frälsa. Man kan översätta segerrik, för det innebär naturligtvis en seger. Men så står det Hoani. Han är ringa. Han är fattig. Om nu konungen kommer när folket är i nöd och han verkligen är rättfärdig och ska segra, ska frälsa folket, då kan han ju inte vara ringa samtidigt. Då måste han ju komma i full rustning och kraft. Med verkliga, starka, konkreta vapen. Nej, säger profeten. Det gör han inte. Utan med stark betoning betonar han kommer fattig. Ringa. Ja, men då kan han väl inte göra någon nytta då. Då kan han väl inte ge dem frid och rädda dem undan förtryck. Jo, jag skall utrota vagn och häst och stridsbåge. Jag ska utrota vagn ur Efraim, häst ur Jerusalem, stridsbåge. Och han ska tala frid till hedningarna. Och hans herradöme ska nå från hav till hav och från floden in till jordens ända. När ska det ske? Om det har skett. Hans herradöme, hans rike är här, men det kan inte förnimmas med ögonen. Det är ett rike som inte består i vagn och häst och stridsbåge. Det är ett rike som är mäktigt. Ett verkligt herradöme där det härskas från hav till hav, men icke med hjälp av vagn och häst och stridsbåge. Är det inte klart? Ja, det står ännu mera i nästa vers. I den elfte versen. Du är också den. En sak till om dig också. Du är också den som genom ditt förbundsblod släpper ut dina fångar ur gropen där inte ett vatten finns. Vad betyder det då? Det betyder att denne konung, han ger ett testamente genom sitt blod. Ett nytt förbund i sitt blod som Jeremia redan har profeterat om. För Israels hus och Judahus. Säger kiriasterna, här ser ni ju det nya förbundet. Det ska inte uppfattas andligt om den kristna församlingen. Utan det står ju att det är för Judahus och Israels hus. Och detta säger man fastän det citeras i Hebreerbrevet 8 och tillämpas mot den kristna församlingen. Det nya förbundets kyrka. Här står det att det är genom förbundsblodet som man släpper ut fångarna. De som alltså var fångar, de blir befriade och räddade fastän konungen är fattig. Och fastän det inte finns vagn och häst och stridsbåge, likväl så blir de räddade. Det går ju inte i jordisk strid. Men så är det i detta rike, och medlet är förbundsblodet. Men hur han ska kunna regera och släppa ut fångar sedan han har dött, det kan man ju inte fatta. Tänk om C.A. Åkerström testamenterar till Biblikum 50 000 kronor. Sen ska han då med detta testamente regera och dela ut och göra gott för oss. Ja, men han är ju död. Testamentet trädde ju i kraft först när han är död. Han kan inte göra så mycket. Utan det blir andra som får ta hand om det där testamentet då. Men inte den här konungen. Det är bland annat på denna grund som de apostoliska lärarna säger att hela gamla testamentet talar om Jesu uppståndelse. Och då har bibelkritikerna sagt, var då någonstans? På sin höjd kan man hitta ett enstaka ställe. Men Jesus sa att det står överallt i skrifterna. Och det står bland annat här utan att det direkt nämns. För det förutsätts. Eftersom han ska kunna regera samtidigt som han har utgjutit sitt blod. Det vill säga gått i döden. Så måste han ha fått liv igen. Och detta påpekar Luther med kraft i sin utläggning av detta ställe. Han släpper ut fångarna. Varifrån? Vad är det för fångar? Är det de här fångarna som Chile-kommittén kämpar för? Och en befrielse på det sättet som man kämpar för idag? Ja, en sån befrielse är för liten för denne konung. Han släpper inte ut fångar bara ur en sån där ett yttre fängelse. Nej, han släpper ut fångar ur gropen där intet vatten finns. Vad är det för en grop? Vad är det för en grop där intet vatten finns? Det är döden. Där finns inget vatten. Den rike mannen måste säga, jag törstar. Det är synden. Den ger inget liv, ingen tröst. Det är helvetet genom lagens förbannelse. Det finns inget livets vatten i den här gropen. Ur den gropen sätter denne konung fångarna fria. Vadå? Genom FNs beslut eller genom Kissinger? Eller genom Menachem Begin? Genom sitt förbundsblod. När ska då det ske? Det har skett. När han sa det är fullbordat. Men så står det då. Så vänd då åter till ert fäste. Varför ska vi vända åter? Varför ska vi tro? Jo, därför att det är gjort. Inte därför för att det ska med hjälp av er omvändelse kunna bli gjort. Utan därför att det är gjort och finns ett fäste. Och vad är då vårt fäste? På hebreiska bissaron. Det är ett ord som betyder ett ställe som inga fiender kan intaga och slå ner. Utan där du är absolut säker. Där du kan vila trygg. Där ingen kan komma och ta dig till fånge. Inte synden, inte världen, inte djävulen. Inte helvetet. Så att du återigen hamnar i gropen där det inte finns något vatten. Vad är det fästet? Ja, det är ingen yttre plats på kartan. Utan det är det som har nämnts i det föregående. Mitt förbundsblod. Det gör att vi kan vara och vila trygga. Det gör att vi har frid. Det gör att vargar och lamm kan vandra tillsammans. Frid både för lagen, från lagen, från syndens tuktomästare. Ingen annanstans än i detta förbundsblod finns vila eller frid från lagen och synden. Det är alltså inte som i gamla testamentets tiden knutet också till en viss bestämd geografisk plats. Och så står det vidare att vi ska få dubbelt igen. Ja, det var eder förkunnat idag. Men ordagrant står det också idag. Vill jag förkunna att jag ger dig dubbelt igen. Varför står det också idag? Ja, det vet jag inte, men det har i alla fall förkunnats igår. Det hade förkunnats av Jesaja, som ni vet, bland annat. I det 40:e kapitlet, jag ska ge er dubbelt igen. Och så kommer Zakaria och säger, det gäller idag också. Också idag vill jag förkunna att jag ger dig dubbelt igen. Herren själv talar här genom sin profet. Och vad betyder det att få dubbelt igen? Ja... Vad brukar Per Jonsson säga när han predikar över Jesaja 40? Att få dubbelt igen. Det har vi ju läst många gånger och glatt oss. Vi har i alla fall förstått att det är rätt bra mycket. Eftersom det är dubbelt igen. Jag tror att Luther har rätt. När han säger att det är lagen och synden. Det var inte nog att vi friades från synden. Det som man brukar kalla för Jesu passiva lydnad. Att skulden togs bort. Det var inte nog såvida inte syndens upphov också togs bort, det vill säga lagen. Som gör att synden överflödar och som ställer krav på oss och anklagar oss så att inget samvete någonsin kan glädja sig. Denna återlösning som Zakaria profeterar om, den har kommit dubbelt genom konungens blod. En frälsning både från synden och lagen. Från synden, all dess skuld har tagits bort, men lagen har också fått nog genom att han har hållit den i allt, så den kan icke anklaga oss. Vi har fått dubbelt igen. Synden är betald, men lagen kan inte längre anklaga oss, till den har blivit uppfylld. Dubbelt igen. Det var det som man i Finland, när den lutherska bekännelsekyrkan där bildades, så var det tyvärr en som förnekade att det var dubbelt igen. Han lärde att det är nog med att Jesus har tagit bort straffet och att blodet har runnit, lidit för synden. Men den aktiva lydnaden att Jesus har också gjort till fylles när det gäller lagen, uppfyllt allt, den kom bort. Den glömde han. Och det blev till stor skada. Det är viktigt att hålla ihop det. Vi har fått dubbelt igen. Ja, nu säger Paul att nu måste jag sluta, och då måste jag lita ut en sak till. Jag tror jag ska välja den 15:e versen. Om ni tittar på den, jag vet inte om ni ska titta på den, för den är så konstigt översatt. Jag ska försöka att ge en ordagrann översättning. Här står det: Herren Sebot ska vara en sköld för dem. Det förstår vi ju lätt. Och det ska uppsluka och lägga under sig. Ja, det förstår vi inte lika lätt, därför det skulle ju vara frid. Ska vi nu plötsligt ut och kriga också? Ja, det ska vi. Med evangelium, med andens svärd, så ska vi lägga dem under oss. Det vill säga, vi ska genom predikan av lag och evangelium arbeta så att förtappade och förkrossade syndare föds på nytt och kommer in i Guds rike. Och då används dessa bilder. Vi ska uppsluka och lägga under oss med slungstenar. Kommer ni ihåg hur David gjorde när Goliat stupade? Och de slungstenar vi har, det är nådens medel. Det är Guds ord. Vi hade också lagen. På det sättet så går evangelium ut. När lagen predikas och evangelium predikas, så besegras fienderna. Till vem då? Fienderna till Kristus. De som förtröstar på sig själva och lever i synd. De som inte tror Herren Jesus, de blir besegrade och kommer in i riket. Så står det, man blir nästan förskräckt över profetens djärva bilder, eller Guds djärva bilder. De ska dricka och bullra så som av vin. Och då tänker man, vad är förskräckligt? Och det är underligt att kiliasterna, som oftast är absolutister och håller på att man ska ta allt bokstavligt, det ska vara en bokstavlig varg och inte bara en Sia Åkerström, och ett bokstavligt lamm och inte bara Gunnar Byström. Men när de kommer till det här, då de ska dricka och bullra så som av vin, då får det allt lov att vara en bild i alla fall. Och det är en bild. Men vore de konsekventa, så skulle de också ta detta då bokstavligt och verkligen dricka och supa och bullra. Det står ju det. Vad vill då denna bild säga? Ja, det förstår alla som har sett någon som dricker och bullrar. Han är icke rädd. Om så polisen sitter här uppe, så bullrar han på ändå. Om det så står massa gubbar med knivar här borta, så går han iväg rakt igenom hopen. Och vi undrar ibland hur de klarar sig när de går mitt på E4, när det kommer massa bilar. De är inte rädda. Så ska det vara med Guds barn när de går ut med evangelium med de rätta slungstenarna. Vi ska inte ha människofruktan. Vi ska vara lika sorglösa, glada, modiga, orädda som de som dricker vin och bullrar. Helig fröjd och mod. Fruktar ingen fara, säger Luther. Det är lätt att förstå Bibelns klara bilder. De ska bli fulla som offerskålen, som altarhörnen. De blev ju fulla av blod. Det rann över och man göt blod på altarhörnen. Det är en bild för vår andliga prästtjänst. Ja, jag får säga, jag slutar med 16:e vers. Nej, tar 16 och 17, så får jag sluta där. Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen. När alltså denne konung kommer, så ska de bli frälsta av Herren Gud. Han ska frälsa sitt folk som en jord. Ty helgade ädelstenar ska då stå som baner över hans land. Ja, det är apostlar och evangelister och predikanter. De är som ädelstenar som står där som baner och lyser och leder i mörkret. Och så står det, till hur stor i 17 versen är inte hans godhet, hur stor hans skönhet. I 1917 är det vänt på det här, att det står, hur stor blir icke deras lycka, hur stor deras härlighet. Men det här handlar alltså om Messias storhet och godhet. En godhet och storhet som kommer den kristna församlingen till del. Ja, ni ser att det finns här mycket att begrunda och läsa. Och summan av detta kan vi säga är det, att gamla testamentets profeter klart och tydligt talar om den enda och den rätta frälsningen som gäller i både gamla och nya förbundet. Amen. Och så vill jag göra några pålysningar. Det var väl några...